Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 333, minsann.
På en sån sak,
ja, alltså. Jag ser fram emot 666. Ja. Det är bara snacka hårdrock.
Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Hej!
Hej,
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 hej, hej.
Det sprudlade inte direkt om MFFs insats i Degerfors, men seger och fortsatt serieledning blev det lika fullt. Med den matchen i färskt minne och kanske framförallt genom att blicka framåt mot den allsvenska avslutningen så ska vi då prata oss igenom MFFs lagdelar och hur de bäst formeras under de matcher som återstår. Vi kommer såklart också att prata igenom de senaste dagarnas MFF-nyheter inklusive Pontus Janssons avstängning som dök upp här för en dryg timme sen. Och vi ska också ge er de nödvändiga kunskaperna och förutsättningarna inför UEFA Youth League som inleds nästa vecka.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men vi kastar oss direkt över de utlovade lagdelarna och tar dem helt enkelt i viktighetsordning, så vi börjar med målvakten. Nej, inte i viktighet, men bakifrån och framåt. Det är inte så mycket dramatik där. Däremot en nyhet i veckan. Johan Dahlin förlänger sitt kontrakt med ett år. Vad betyder detta för lag- och truppbygget, Max?
Nej, jag tycker det betyder väldigt mycket, måste jag säga. Johan har gjort en fantastisk säsong och fått vara hel. Utan några bekymmer överhuvudtaget. Och han betyder mycket för stabilitet. Det känns liksom att han är inte riktigt färdig och han har mer att ge. Så att det var väl kanske ganska väntat, men jag tycker det är en väldigt bra förlängning för MFF.
Att han kör den här Rosenberg-modellen ett år i taget, är det, finns det några nackdelar med det?
Nej, det tror jag inte. Alltså, om Johan Dahlin hade varit 25 år så hade vi kunnat finnas en nackdel i det. Men jag tror att det passar båda rätt bra.
Så länge man kan komma överens så här i september så är det ju ja, lugnt.
Jag frågade honom igår på träningen då, den här pressträffen, om det var bådas vilja att det skulle vara ett år. Och det vet man ju när man ställer en sån fråga, att man får inget, om det var så att Johan Dahlin hade velat ha två så hade han ju förmodligen ändå inte sagt det. Men han menar ju på att det är ett upplägg båda känner sig bekväma med.
Vad betyder det här för Ismail Diawaras roll i Malmö FF? Eller hans plats i Malmö FF kanske, snarare.
Jag tror man kan väl nästan slå fast att han kommer lämna här i vinter. Alltså han har ju inte bara sin egen karriär rent att och tänka på klubblagsmässigt, att han vill spela A-lagsmatcher. Han har ju också en landslagsplats att tappa om man inte får göra det. Ni spelar ju för Mali.
Jag tycker det är jättesvårt att veta eftersom jag känner inte honom särskilt väl. Jag har pratat ett antal gånger med honom, men målvakter är ju lite speciellt släkte där och kan ibland ha väldigt stort tålamod. Så att, men det är väl, om man säger som så, om det är så att han väljer att gå så står ju MFF inför en lite delikat situation hur man ska välja då. Om man ska välja ändå att försöka få in Dahlins efterträdare eller någon tillfällig lösning eller satsa på någon av sina talanger som man har utlånat över halva Sverige.
Ja, men jag tänker att det finns ganska många aspekter att ta in i detta. Alltså han är väl sannolikt, gissar jag, allsvenskans dyraste reservmålvakt. Mm. Om man ska se det rent ekonomiskt. Och sen så har man just det här att alla de här målvakterna som man har lånat ut, om man någon gång, alltså Dahlin är ju ändå 37, om man liksom vill ha någon sorts försäkran framåt så är det väl kanske bättre att ha någon av dem på bänken.
Precis, det satt ju för ett drygt decennium sen en ung, talangfull egen produkt på bänken bakom Johan Dahlin, som man väl tänker ska bli den naturliga arvtagaren ännu en gång där när han vänder hem då. Jag pratar om Aston Villas Robin Olsen förstås.
Time is a flat circle, eller är det?
Ja, precis. Jag försöker landa i något så pass djupt. Nej, men det är väl liksom också... Man vill väl kanske inte ha en situation där Olsen kommer hem och konkurrerar ut Dahlin heller. Liksom. Jag tror inte Dahlin är så jättesugen på att ta ett år på bänken. Så, men det är förstås svårt att veta. Liksom. Det är också så här frågor som en spelare inte gärna svarar på. Så där får man, det blir såklart spekulativt.
Det jag tycker talar emot det här att ta hem någon ung utlånad målvakt, det är ju faktiskt att om vi tittar framåt och spekulerar vidare och skulle MFF gå till ett Champions League-kval så blir det väldigt mycket Europaspel nästa sommar. Och ska man då behöva kasta in en ung målvakt om inte Dahlin pallar hela programmet, för då blir det ju väldigt mycket matcher. Så att det skulle väl möjligtvis kunna vara ett skäl att få Diawara att stanna ett halvår till. Att liksom vara med över kvalet och sen se vad som händer helt enkelt.
Men det är också återigen svårt att lova honom speltid. Liksom. Det är ju... Det går ju nästan inte. Och nu tror jag att Diawara på inget sätt att han hade hoppats att Johan Dahlin skulle vara skadad i år. Men jag tror, med tanke på hur 2022 såg ut, att han kanske hade förväntat sig betydligt mer spel än vad det har blivit. Det är ju liksom, när man är på de här träningarna flera gånger i veckan, så är det förstås inget bortkastat år. Men det är trots allt väldigt annorlunda. Kanske egentligen främst för en målvakt, att träna och att spela matcher, för att alltså, spelare kan ju alltid hitta matchlika situationer på en träning i många olika moment, men för en målvakt blir det ju väldigt mycket övningar där man slänger sig åt olika håll. Det är liksom, det går inte riktigt att hitta de här matchlika situationerna på samma sätt, tycker jag.
Det har ju skett något märkligt också som jag är inte tillräckligt påläst, jag kan riktigt redogöra för varför, men Malmö FF har redan spelat klart och gjorde väldigt tidigt i U21-serien. Så man har inga U21-matcher heller. Jag vet faktiskt inte varför man låg spelprogrammet att det är slut i augusti i princip. Lite märkligt.
Ja, men det är ju inte helt omöjligt. Jag vet inte om det är gjort tidigare då, på grund av att man hade någonstans kanske tänkt sig ett Europaspel som aldrig blev av. För att tidigare år har man ju dratt sig ur när det har vankats Europaspel, så att man inte ville ha en sån situation. Och så blev det inget Europa i år då. För den möjligheten fanns ju fram till att man åkte ut ur kuppen. Att man skulle spela i Europa.
Ja. Över till försvaret. På torsdagen, alltså idag, så meddelade Svenska Fotbollförbundet att Pontus Jansson stängs av i två matcher efter att enligt uppgift ha förolämpat en dopingkontrollant. MFF har överklagat den här avstängningen. Första frågan här då, Fredrik. Vad är det som har hänt?
Ja...
Eller vad vet vi?
Det är ju det här beslutet då som togs i tisdags, har ju Fotboll Skåne kommit över. Och där står det ju att han ska ha förolämpat en dopningkontrollant och uppträtt på ett icke passande vis. Mellan raderna kan man väl tänka att han har fått något slags utbrott på en dopningkontrollant helt enkelt, för att tala svenska. Så mycket mer än så kan man väl inte säga. Två matcher då, eller snarare man stängs ju av i en tidsperiod och i den så var det två matcher. Så han missar ju då Brommapojkarna här på måndag och Kalmar FF på den följande söndagen. Om nu MFFs överklagan inte kan mildra det här straffet. Det lär ju inte försvinna, men det kanske kan bli en match istället. Tittar man på andra utbrott i Allsvenskan. Sebastian Eriksson har ju haft något i, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken match det var, men där han skrek och gormade. Det är väl i och för sig standard efter matchen för honom. Men där han stängdes av i en match. Det utbrott brukar ju vara en match. För säga lite svepande. Men det är väl inte helt möjligt att det blir så.
Vi ska ju säga det också att Pontus Jansson genomförde ju det här dopingkontrollen, så det handlar inte om något sånt, utan det är ju
bara... Nej, det var liksom ingen ymerhistoria sådär, att man inte dyker upp eller något sånt där, utan det är inte det handlar om här.
Tror ni att vi kommer få veta något mer om vad som har hänt bakom kulisserna?
Alltså, hela sanningen får man väl aldrig veta det. Den har väl aldrig kommit fram om Anders Christiansens kastade stol i rutagången heller för något år sedan. Jag tycker sånt här är jättesvårt, och det är väldigt svårt att ha en åsikt om det egentligen.
Ja, nej, då skulle man behövt vara där själv.
Ja, eftersom man inte vet vad som är sagt. Det, det känns bara lite konstigt att det blir såna här historier. Och, jag vet, parallellen är kanske taskig, men jag blir lite fundersam och tänker på när Sirius lagkapten efter en match talar om att han la sig ner på planen för att avsiktligt fördröja spelet. Så bestraffas inte det överhuvudtaget. Och jag förstår inte logiken riktigt i hur man bestraffar saker. Och det är ingen direkt jämförelse med det här eftersom jag inte vet vad som har hänt. Men det finns ingen riktig konsekvens i hur man tänker runt bestraffningar, tycker jag, inom fotbollen. Och det är lite nyckfullt.
Mm. Ja, men man kan väl säga så här i alla fall, att det liksom följer ju någon slags hyggligt stark MFF-tradition av att få ganska hårda straffen då för saker som vi liksom en första anblick kanske inte verkar så himla märkvärdiga. Ola Toivonen fick 5 matcher för förolämpning mot domaren efter match mot IFK Göteborg, och då var han ändå korsbandsskadad när detta skedde. Christiansen fick 3 matcher för den här kastade stolen mot Hammarby. Antonio Colak fick 1 match för sitt målfirande mot Sirius för, vad blir det, 2 år sedan. Ja, så att det händer ju såna här saker lite sånt här, utan att lägga någon värdering i det. Liksom.
Nej, det är väldigt, väldigt svårt att värdera. Men jag känner ju någonstans att, jag har sagt det kanske tidigare också, att hockeyn är mer konsekvent i sina, och konsekvent tuff kanske i sina bedömningar.
Ja, och framförallt upplever jag lite mer redovisande, ja, i sina, precis, bedömningar, vad det grundar sig på, exakt vad det är som har hänt.
Precis.
Och så vidare.
Det var nästa punkt, för jag tycker faktiskt också att om man nu ska dömas för det här, så bör man ju faktiskt få veta vad det han blir dömd för. Det tycker jag faktiskt är rätt rimligt.
Vi vet ju inte ens vilken match det var.
Nej.
Heller. Så att det är ju väldigt mycket som är oklart. Man kan tänka sig kanske att det var någon av de tidiga matcherna när det inte gick så bra för MFF.
Så kan det vara.
Bara en ren spekulation.
Ja, nej, men det är ju som sagt, det blir liksom, vi vet inte vad som hänt, men vi ska ändå, vill man gärna gissa lite vad som har hänt. Det är ju lätt att hamna där liksom.
Jag tycker det är en jättepoäng i det här, att man, en tydlighet. Det blir bättre att berätta vad som har hänt. Varför ska det vara hemligt?
Sportsligt då, hur, det här kommer såklart att påverka MFFs laguttagning om avstängningen kvarstår. Frågan är bara hur?
Ja, jag tror att, utan att jag egentligen tänkte på det just då, vilket ju inte var så konstigt eftersom jag inte hade någon aning om att Pontus Jansson var avstängd, så tror jag man fick ett litet svar på MFFs träning i onsdags. För när jag stod och kollade på en spelövning som förvisso var på en väldigt, man hade smalnat av planen ganska mycket, så det var som att de spelade i en lång korridor. Då spelade ena laget med en fyrbackslinje med, om jag, Pontus Jansson bildade då mittlås med McCauley, har jag för mig det var, och så spelade Ceesay till vänster och en högerback som jag tyvärr inte minns vem det var. Det var mycket på en gång den träningen, Johan Dahlin kom ut och sådär, ursäkta mig för det. Men i alla fall, det som skulle komma till, det andra laget spelar med en trebackslinje bestående av Cornelius i mitten, Martin Olsson till höger och Busanello till vänster. Och jag vet att jag tänkte då, vad udda att man spelar in den backlinjen. Men visst, det är en övning där det är en smal plan och det behöver inte betyda mycket. Det kan ju bara hända att man lite random delar in det för att spela två lag helt enkelt. Men här tror jag ändå att man skulle lägga lite större vikt vid det jag såg trots allt. Och jag tror att det är så Henrik Rydström tänker inför måndagen. Att det blir de här tre spelarna jag precis nämnde i en backlinje. Och det blir ju också då en backlinje helt bestående av vänsterfotade spelare. Och det kan ju faktiskt vara första gången i Malmö FFs historia som det sker.
Alltså det är ju... Ja, det är spännande.
Ja, visst. Man får vara med om sånt.
Ja, visst.
Vi ska väl nämna då att en fjärde vänsterfotad spelare för övrigt är ju skadad då, Niklas Moisander, vilket gör ju att Pontus Janssons avstängning ställer till lite problem då för laget. Då har man ju i nuläget bara en frisk, tillgänglig mittback i Derek Cornelius då. Sen är det andra spelare som kan ta den positionen, men som är liksom, som är det.
Det är ju sin sak kanske också, BP hemma på måndag, men efter det väntar Kalmar borta, och det känns ju som en match som åtminstone på pappret i förhand är betydligt värre Pontus Jansson är borta.
Kalmar som ju verkligen har hittat formen och har ju sänkt både Elfsborg och Häcken här på kort tid.
Dessutom så tycker jag att Pontus Jansson som ledarfigur har varit väldigt, väldigt viktig. Både i, även om det var en trög start för honom och laget blir det en påfrestning när man inte har den ledarfiguren på planen. Jag vet inte riktigt vem som ska ta den rollen faktiskt.
Den ingångsfrågan till försvarsspelet här skulle ju egentligen handla eller var Busanello om han skulle in fortast möjligt.
Det, korta svaret är ja.
Det känns det som att det inte så mycket att diskutera där.
Nej, han spelade alltså inte från start mot Degerfors för att han inte bedömdes kunna spela 90 minuter. Så då valde Rydström att köra på med det gamla. Och alltså med tanke på hur Martin Olsson har presterat de senaste matcherna så tycker jag det skulle kännas riktigt, riktigt hårt att peta honom, och det är ju okay, nu får han spela till höger istället, han har gjort det förut vid tillfällen i MFF, men det är kul att se att han håller så pass hög klass.
Det är ju en osäkerhetsmoment med honom däremot eftersom han har haft en tendens att vara mycket skadad också.
Mm. Mm.
Så att blir det tätt med 90 minuters match här så får man ju se vad som händer.
Ja, och där får man väl förordna någon slags Johan Dahlin träning, liksom att man kanske står över vissa pass och så. Men samtidigt är det svårt för Martin Olsson, betyder mycket för MFFs träningar. Han har ett jäkla driv och mana på. Och det är liksom en sån sak man kanske inte riktigt tänker på med honom. Och kanske egentligen många nog inte väntar sig att han skulle vara på det viset. Han har liksom kanske inte, han har väl lite det ryktet som en lite, vad ska man säga, lite slack. Liksom. Kanske hänger ihop med det här med att han var försenad till träningarna och så här, men när han väl är där så är han väldigt på.
Eller på Hall of Fame induction ceremony.
precis. Nej, men på träningarna är han en väldigt pådrivare och viktig i den aspekten.
Jag tycker också att det kanske inte är, om man tittar på MFF har spelat med den här trebackslinjen, så är det ju vänsterbacken som är den som har tryckt upp, och det hänger ju såklart ihop med hela liksom tiltningen av spelet till vänster och så, men Pontus Jansson har ju inte kommit på överlapp på högersidan, om man säger så.
Ja, det är
så
för att, dåligt.
han har kommit när de har jagat mål.
Ja, det har gjort. Ja, men jag tänker liksom i det vanliga spelet så kanske inte det behöver, alltså i spelet med boll så behöver det kanske inte förändras så himla mycket eftersom det är på vänstersidan som försvarsspelaren har fyllt på, så att säga.
Nej, jag tycker det är mer ledarskapsrollen, alltså leda backlinjen. Cornelius är en fantastiskt duktig spelare, men jag vet inte om han är mogen liksom att styra hela backlinjen. Och
nej, men
Busanello är det definitivt inte, skulle jag vilja säga.
Nej, det blir ju ett hyperoffensivt försvar, det måste man ju säga. Sen är ju Jansson, liksom, vi har ledarskapen och sen passningsspelet, väldigt skicklig positionsspelet och i huvudspelet på fasta, och mycket kretsar ju kring honom där. Jag menar, det är ju en spelare man såklart vill ha på plan i en guldstrid. Sen så är det väl någonstans tacksamt att det här sker nu och inte inför bortamatcherna mot Norrköping och Häcken, kan man väl tänka, om man nu liksom får ha en positiv take på den här avstängningen.
En sista fråga här då innan vi lämnar försvaret. Ser ni Pontus Jansson eller ej kommer MFF att fortsätta med trebackslinje resten av serien?
Det, vi pratade med Rydström om det, som gav ett typiskt Rydström-svar, är att man börjar att svara på den frågan, man glider iväg i olika riktningar, och sen när man kommer tillbaka och lyssnar på svaret så har man en väldigt intressant utläggning, men som egentligen inte svarar på frågan man ställde. Men jag tror att det blir ganska mycket från match till match, och han i svaret så tyckte jag ändå att det tyngsta, det som man fick fram, var att han vill ha de formstarka och de bästa spelarna på plan, och det är någonstans lite överordnat systemet. Sen ska man ju också kanske inte riktigt hänga upp sig så mycket på formationerna i MFF, för att de flyttar på sig så väldigt mycket under match. Men på något sätt så behöver han ju inte riktigt fundera på det nu när det blev som det blev, men nu blir jag ju nästan som honom här och glider iväg i olika riktningar. Jag
tror, svara på frågan.
Ja, precis. Nej, men jag tror nog att man faktiskt kommer ligga kvar med den i möjligast mån.
Jag tror att det hänger lite grann på om, nu vet jag inte statusen aktuellt, men om Anton Tinnerholm kommer tillbaka eller ej. För kommer han tillbaka, då förändras liksom bilden lite grann, för att han är en spelare som man på något sätt väldigt mycket saknar nu. Ceesay har ju i princip försvunnit ur hanteringen fullständigt. Så att det är ju liksom, nu är ju svaret att det finns ingen riktig högerback.
Nej, alltså precis. Tinnerholm skulle ju om inte annat ge en flexibilitet som inte finns, kanske andra, finns nu.
Det finns andra möjligheter det.
Mm. Men det man skulle kunna göra mot Brommapojkarna är ju, om Rydsen vill gå med en fyrbackslinje, så är ju faktiskt att spela Cornelius till höger och så Olsson som vänster innerback och sen Bussanella utanför där och så Cissé då på den andra högerkanten. Men det känns inte så sannolikt att man gör det, tycker jag. Jag tror att det är lättare för Martin Olsson och Bussanello att spela som, framförallt för Olsson att gå till höger i en trebackslinje. Han är en bättre mittback i en trebackslinje än vad han är i en fyrbackslinje.
Då går vi vidare till mittfältet. Mot Degerfors så var Sergio Peña tillbaka efter avstängning och visade sin betydelse på ett högst påtagligt sätt med en assist och ett mål, minsann.
Han gick i mål när han inte tog i.
Ja, precis. Det var verkligen placeringen före kraft på den. Men om man ser MFFs centrala mittfält som någon sorts treenighet, oavsett om de spelar med tre eller fyra backar där bakom, hur ser den bästa sammansättningen ut?
Jag vill bara först säga det att jag tyckte ju att Peña skulle vila, så jag får ju ta det, bita den, det sura äpplet där. Jag tyckte dels att han gör en fantastisk assist och sen så älskar jag ju hans avslut, eftersom det är liksom fotboll med klokskap i huvudet. Det gäller att pricka mål, inte att skjuta hårdast. En klassisk bredsida som man ser alldeles för sällan. Väldigt, väldigt effektivt. Så att det är klart att han ska vara med. Sen blir det lite svårt. Sen lämnar jag bollen. Nej, alltså, det finns saker som är givet naturligtvis.
Ja, nej, men om vi tar beståndsdelarna då, som finns att liksom bygga med, så är det ju Peña, Lasse Berg-Jonsen, Oliver Berg, Otto Rosengren, Sebastian Anasi, Sören Rex och sen så Oskar Lewicki och Mahamé Sibi.
Lewicki är ju avstängd på... Ja. Så han, nej, jag tänker generellt kanske.
Mm.
Ja.
Ja, men Lewicki och Sibi är ju inga som kommer att vara aktuella på startroller alltså framöver. Det skulle vara om Lewicki behöver hoppa in i backlinjen.
Mm. Nej, men jag tycker att MFF har löst det ganska smart i de senaste matcherna. Och det här är ju utmaningen framöver att få in alla de här offensiva spelarna i ekvationen på något sätt. Och till exempel har ju Nanasi fått ta klivet ut på en wingbacks-aktig roll, precis som Taha Ali har fått. Och då har man ju liksom någonstans kunnat, istället för att spela med en tia, spelat med två falska nior då, eller vad man ska säga, med i Oliver Berg och Stefano Vecchia, och bakom de två stycken mittfältare som är Berg-Jonsen och Peña. Och jag tycker att det är ju bara att fortsätta med det när man har fått väldigt mycket ut av det systemet.
Den jag vill ha in på planen på något sätt också, det är ju Rosengren. Det känns som att det är mycket att hämta av honom i en sport här, men det är möjligt att han inte är startspelare nu, för jag vet inte riktigt vem man ska peta. Taha Ali har ju varit lite ojämn kanske den senaste tiden. Mm. Så det kan ju vara ett alternativ typ mot BP att starta Rosengren och ha Ali som inhoppare. Mm.
Men vad, jag måste fråga dig, vad ser ni, vilken är Rosengrens bästa plats?
Är det ju
för jag har inte riktigt blivit klok på det.
Nej, inte heller. Det är någonstans det som kan vara nästan lite av en förbannelse för vissa spelare, att man är lite för anpassningsbar för sitt eget bästa, att man blir satt på en position som lite, vad ska man säga, blev över, att ja, men du funkar där och testa den. Och för Rosengren kan ju komma in istället för Berg om det inte funkar, han kan komma in, han kan ta Berg-Jonsen rollen om den inte riktigt funkar, men det blir ju oftast liksom på det viset att man ses inte som första valet någonstans, men som första inhoppare överallt annars. Så, och jag tror det är så han kommer få spendera de närmsta matcherna också. Och alltså, det kan ju vara väldigt bra på sikt och så. För det finns ju en långsiktighet med Rosengren, och ska man blicka mot nästa säsong så har jag personligen väldigt svårt att se att Sergio Peña stannar ett år till i MFF. Vinner MFF guldet nu? Han har redan vunnit ett SM-guld med Malmö, då kom han in under guldsäsongen, så det kanske inte räknas lika mycket. Men då har han ett SM-guld, han har ett cupguld, han har spelat Europa League, han har spelat Champions League med MFF. Det känns som att han är redo att söka sig vidare då. Så att liksom, tiden talar ju för Rosengren någonstans.
Men var landade vi här någonstans?
Jag tyckte Fredrik var väl närmast sanningen när de kommer att starta med Berg Jonsson och...
Så som han har startat.
Ja, precis. Mm.
Eller har startat, framförallt i senaste matchen.
Berg Jonsson och Peña bakom och, ja. Och Nanasi.
Nanasi till vänster, Ali till höger.
Och Berg framför.
Mm. Sen ska det väl sägas om Ali också att han gick ju av träningen här igår och hade väl någon känning här i slutet av, var därför han byttes ut också mot Degerfors.
Och då startar ju säkert Rysingen, kan jag inte tänka mig något annat, va?
Nej, det borde ju bli så, absolut. Men vi får väl se, han skulle träna för fullt här imorgon. Man vet ju inte riktigt vad det betyder. Det kan ju vara att han inte alls ens är med i truppen eller om han faktiskt kan gå för fullt.
Och nu spelar de ju inte förrän på måndag heller, så att det finns ju lite extra dagar att...
Sen är det ju intressant att det är en position som vi inte behöver prata om överhuvudtaget. För där finns inga alternativ.
Nej, men jag tänker...
inte naturliga i alla fall.
Nej, men precis. Men vi ska ändå diskutera det. Och det är lite svårt. Det är ju många positioner som är lite flytande i Henrik Rydströms Malmö FF. Men man, liksom, för diskussionens skull så måste man ändå dela in det i lagdelar. Och det som är kvar är ju då anfallet.
Ska Kiese eller Thelin spela?
Ja, precis. Men man kan ju liksom utvidga definitionen av anfallet lite grann, tänker jag. Och inte bara prata om den spelaren som är en av två i hela truppen som uppsatt som anfallare på klubbens webbplats. Mm. Men hur är läget då i anfallet? Ja, alltså det är utvecklöst formpil uppåt på Stefano Vecchia. Däremot så är det kanske lite neråt då för Tahali och Isak Kiese Thelin. Så ta helt enkelt samma frågeställning här då. Hur ser den bästa sammansättningen ut?
Men vi har ju svarat på den.
Ja, men jag vill ha det tydligt. Jag vill ha det tydligt.
Det är bara till en kvar liksom där framme.
Jag tycker att jag har sett riktigt intressant ut med Berg och Vecchia som liksom lite släpande bakom Kiese Thelin. Framförallt Vecchia är ju sensationellt het. De flesta vet vad han ska göra, men de kan liksom ändå inte göra någonting för att stoppa honom. En enorm effektivitet. Och han är väl just nu den i MFF som kliver fram och avgör på det där sättet som man minns att Anders Christiansen brukade göra. Och liksom, man kan inte nog understryka värdet av att ha den typen av spelare i en guldstrid. Han ser ju verkligen ut att liksom älska det han gör och den rollen han har. Det är kul att se honom spela fotboll. Han är ju väldigt gillar mycket det målet han gör mot Degerfors, hur han liksom har bollen så tätt vid fötterna men ändå får iväg ett skott som är välplacerat ganska hårt utan egentligen att ha någon som helst ansats i skottet. Och han skjuter också i ett läge där målvakten står lite på hälarna, förväntas inte ett skott där.
Det är lite Sören Rex-avslutning när han har varit som bäst faktiskt.
Sören Rex ska väl förresten nämnas i en Tahali-roll också. När vi, och visst Ceesay finns en möjlighet där också, men jag tror att MFF kommer vilja gå lite hårdare offensivt mot BP, så kanske att Rex eller Rosengren är de starkaste alternativen där.
Jag vet inte om det är lite ett sidospår, men du nämner Ceesay nu har vi inte nämnt Jörgensen överhuvudtaget faktiskt. Det är lite intressant att vi var ju rätt tidigt på att kritisera att de fick så mycket chanser och speltid. Och det kom till slut faktiskt att Rydström valde att bänka dem. Det tyder på att vår blick kanske inte var helt hopplöst och dålig heller. Men att tränare kanske har då lite längre perspektiv ofta och väntar lite längre på att det ska hända någonting. Men det känns ju plötsligt som att Ceesay, tycker jag, då är väldigt långt ifrån spel. Sen har ju Rydström ändrat sig rätt kraftigt ibland, så man vet aldrig.
Men Jörgensen, vad skulle alltså säga, han är inget alternativ någonstans.
Han skulle ju kunna vara ett alternativ för Ali också, men jag tror inte det i nuläget faktiskt. Jag ser inte dem som en startspelare.
Nej, tänker jag inte heller. Jag tänker också att han kanske inte är så höger ytteraktig så, utan kanske mer ytterforward då på det viset att han byter av kanske främst Berg då egentligen. Men jag skulle ju någonstans vilja, och jag kan fatta att man inte gör så under en guldstrid när man har ett ganska inkört system att börja laborera allt för mycket. Men man har ju å andra sidan gjort det lite tidigare, och det är ju att när man inte spelar med Isak Kiese Thelin och man kanske till exempel flyttar upp Vecchia längst upp i plan och spelar med så att man nästan spelar med tre stycken släpande nior som alla liksom delar på uppdraget där fram och flyter runt i de offensiva rollerna. Jag tror att det skulle kunna liksom vända matchbilder för MFF mot låga försvar när man kör fast. Att man blir väldigt, väldigt svårlästa, för även om Isak Kestrin är skicklig och kan avgöra från ingenting, det såg vi mot Brommapojkarna i våras, apropå att MFF nu ska möta dem igen då. Att man får liksom någonting annat än det, för att Kestrin, de vet ändå, han är svår att stoppa, men de vet ändå ungefär var han befinner sig och vad han ska göra liksom.
Ska man säga något generellt, så gjorde ju MFF en stabil insats mot Degerfors, måste man ju säga. Det var ju bara en mycket sällsynt bjudning från Johan Dahlin som överhuvudtaget gjorde att det blev någon sorts match på slutet.
Mm. Ja, men det är liksom, det finns uddamålssegrar och uddamålssegrar. Den här kändes liksom inte riktigt hotad, tycker jag.
En sak som de dock måste börja städa är ju de här frisparkarna som de tar utanför eget straff.
Ja, gärna mitt framför dessutom.
Det var tre gånger mot Degerfors, och det har varit nästan i varje match ganska onödiga frisparkar som man bjuder på. Det kommer att straffa sig förr eller senare alltså. Om man möter ett lag med en vettig frisparksskytt så ligger man risigt till.
Där hade väl Oskar Lewicki ett par taskiga ingripanden, om jag minns rätt nu när jag tänker tillbaka. Ja, i sitt inhopp.
Ja, precis. Det var ju någon annan där. Det var ju först Peña som slog en mycket vågad passning nerifrån egen kortlinje rätt upp i banan. Där sen någon, jag kommer inte ihåg om det var Vecchia kanske, som drog ner en Degerforsspelare utanför straffområdet där.
Mm, det stämmer. Det var han.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska vi ägna oss lite åt MFFs konkurrenter också kanske? Eller rättare sagt den allsvenska upplösningen. Det är ju 6 omgångar kvar. Alltså 18 poäng att spela om. MFF har 1 poäng ner till Elfsborg och 5 till Häcken. Och allra först vill jag fråga, är det ett tvålagsrace nu, Max?
Det var lustigt, innan du ställde frågan så tänkte jag precis i den termen utan att vi hade pratat om det. För jag tror att det är det. Jag har varit inne på tidigare att jag tror inte att Häcken kommer att klara dubbelkommandot i Europa allsvenskan här faktiskt. Så att, och 5 poäng, när det är så pass lite matcher kvar, börjar bli ganska tufft. Även om då MFF har kvar att möta Häcken. Jag tror inte Häcken och Elfsborg ska mötas. Så att jag tror det står mellan Malmö och Elfsborg nu.
Håller du med, Fredrik?
Ja, det får man väl ändå säga. Tittar man på Häckens 4 senaste så har de förlorat 3. Och den vinsten de tog mot Halmstad var ju med nöd och näppe, får man säga, ett jättesent avgörande. Där Halmstad innan det hade liksom haft både stolpträff och friläge. Och även i matchen mot Sirius innan de här 3 förlusterna så är det också en övertidsvinst. Och innan det så är det en krampaktig insats mot Varberg som Häcken, Häcken är ett av få lag som haft problem med Varberg på senare tid. Nej, det är inte så mycket som talar för det, och de har Europa League-spelet, det tär på dem. Europa Conference League-spelet tär på dem. Nej, Europa League-spelet.
Europa League är det, ja. Men det är både matcher och resande och allt det här, och är man inte van vid att ha det som vi har pratat om tidigare, som liksom där det blir en rutin för Malmö FF med alla de här matcherna, så är det ganska tufft att ladda om det mentalt. När man ändå kanske har förväntningar när man kommer ut i Europa på att man ska göra något, och så åker man på en stjärnsmäll som de gjorde. Det är inte så lätt att skaka av sig.
Ja, men sen är det ju så att så länge de lyckas hålla häng så fram till MFF-matchen så går det ju inte helt att räkna bort dem heller. För att det handlar ju om att slå AIK för dem här i nästa omgång då med AIK hemma. Och skaffa sig ett positivt besked och kunna bygga på, för att de har ju fortfarande väldigt kvalitativ trupp och de har ett starkt grundspel, men det är de här sista bitarna. Vi har ju pratat väldigt mycket om att MFF har mycket nya spelare in i sommar och det tar tid och så vidare. Häcken har ju haft en, om inte ännu större rullians, och tappat allsvenskans två av de absolut skickligaste offensiva spelarna då, i Sadiq och Traoré. Det är inte helt lätt att hitta en formel för att bygga något nytt kring det, oavsett hur starkt det centrala mittfältet är.
Vi kan ju bara dra restprogrammet för de här tre lagen så att vi har alla förutsättningar klara för oss. Häcken har alltså AIK hemma, Hammarby borta, Norrköping hemma, Mjällby borta, MFF hemma och BP hemma.
Ska vi sägas där att bara en av de matcherna är på gräs, vilket ju är en liten fördel för Häcken.
Samtidigt så är det en väldigt tuffa lag rakt igenom, bortsett möjligtvis från BP i sista matchen.
Där kommer vi ju, kanske man kan förutsätta att BP faktiskt spelar för sitt kontrakt där, så att det är ju inte helt lätt och ändå, trots att det är ett på pappret sämre motstånd.
Elfsborg har Varberg hemma, BP borta, AIK hemma, Göteborg borta, Degerfors hemma och MFF borta. Finns det några fallgrupper i det spelschemat?
Ja, alltså det är inte så att det är sex raka segrar med lätthet, men jag tycker det är ändå ett lite lättare schema i grunden. Men både AIK och Göteborg har ju kommit igång nu, så att där har du lite tuffare matcher naturligtvis.
Ja, men av de scheman som topplagen har kvar då, säger det här, det får ju ändå betraktas som det lättaste. IFK Göteborg borta är alltid svårt, speciellt för Elfsborg. Det är gräs då, vilket ju alltid är en faktor för konstgräslagen. Sen har IFK Göteborg har ju fått en jäkla skjuts de senaste omgångarna och det är ju oerhört svåra att möta, och det finns ju en historik mellan de lagen. Det är liksom ett möte där Blåvitt gärna höjer sig lite grann också.
Och MFF då är alltså BP hemma, Kalmar borta, Varberg hemma, Norrköping borta, Häcken borta, Elfsborg hemma. Vad säger man om detta?
Ruggig avslutning. Nej, men den är ju tuff alltså.
Det är ju både för- och nackdelar i den. Det är liksom, du har Kalmar borta på gräs. Men sen så har du liksom en svit där med Norrköping och Häcken borta med på konstgräs, som då inte alls är MFFs melodi, så är det ju bara. Vi kan inte komma ifrån det.
Norrköping vet man inte heller riktigt. Nej, det är helt beroende på dagsform, ja, om det är en svår match eller inte.
Det är verkligen så. Och Kalmar blev, tycker jag, då, betänkligt svårare om nu Pontus Jansson inte får spela, vilket vi får utgå från att han inte får.
Ja, vad är summan av denna kardemumma då?
Ja, det är ju förstås lätt att säga att det är fördel MFF för att man är en poäng före, men sett till hur formen ser ut för de här lagen, Elfsborg har ju inte rosat marknaden heller, föll mot Värnamo med 1-0, föll mot Kalmar med 3-0 och tog en, man kan inte säga att en seger är orättvis, det handlar ju om att göra flest mål, men Elfsborg skapade nästan ingenting alls mot Halmstad, men fick in, tack vare en stark individuell prestation då, fick in ett sent segermål. Så de ser ju inte så starka ut just nu i Allsvenskan, varken Elfsborg eller Häcken. Samtidigt så svänger det där fort också. Nu har MFF liksom hittat lite grann. Det kan hända en dålig prestation, så åker man ner i gropen ett tag och så får ju liksom Elfsborg Varberg hemma där man kan samla lite självförtroende och kanske göra några mål och få en skjuts in i guldstriden igen.
Vem sa vi Elfsborg hade nästa match?
De har Varberg hemma.
Varberg hemma, ja. Nej, så att det kommer inte att hända någonting i denna omgången i alla fall. Det tror jag inte. Jag tror väl att både MFF och BP, eller MFF och Elfsborg vinner sina matcher här. Jag tror det kan bli jämnt skägg med dem ända in i mål.
Jag tänkte precis fråga dig. Kommer det att avgöras före sista omgången?
Alltså jag var ganska övertygad om det innan Pontus Janssons avstängning då. Att, nu blir det kanske lite mer darrigt då, framförallt. Om MFF får in en överklagan så att Pontus Jansson kan spela mot Kalmar, då är jag tillbaka i det tänket igen. Man blir som en vindflöjel här i sina tips. Nej, jag håller inte som helt osannolikt att MFF faktiskt stänger det med en seger på Bravida den 15 november.
Jag tror också att det är mycket psykologi i idrott. Alltså skulle Malmö få ett 4-poängsförsprång om vi nu leker med det här, att de leder med en. Nu är det farligt att göra det eftersom det har ju svängt så väldigt mycket mellan de här lagen. Men säg, Elfsborg hade en svårare match i nästa omgång.
Nej, det har de, de har en BP borta, AIK hemma.
Ja, men AIK räknar jag som en svårare match. Ja. Skulle, alltså lek med tanken, nu är det verkligen bara hypotetiskt resonemang, att MFF vinner mot BP och Kalmar. Medan Elfsborg skulle förlora mot AIK.
Ja, det är tredje matchen, men då har MFF Varberg hemma.
Så. Ja, okej. Okay, så liksom blir det där 4-poängsrycket, då kanske de kan avgöra innan. Men jag blir inte förvånad om det kommer att ända in på mållinjen. Med tanke på att MFF ändå har presterat så ojämnt under säsong. Det handlar ju om att de plötsligt, eller inte under säsongen, men under hösten. Det handlar ju om att de liksom plötsligt måste hålla nivån nu här och
det hade varit en triumf för schemaläggarna utan dess like om det är en ren guldmatch i sista omgången. Mm. Det har det väl inte varit sen Göteborg, AIK, 2-9.
Nej, precis. Och där vill man ju gärna spekulera lite i vem i MFF som går in och smäller in en 2023-tatuering innan det avgörande matchen. Jag vet inte riktigt vem mina pengar skulle ligga på där.
Nej.
Pontus Jansson har det nog i sig ändå.
Ja, men jaha. Fast den hade inte blivit så framträdande, tänker jag.
Nej, precis. Nej, man vill ju ha någon helt ogaddad person att göra det. Men jag har lite dålig koll på exakt det.
Ja.
Nu pratar vi om sådana här udda saker som hör ihop med det hela. Så det ligger ju ett stort plus för Malmö FF att man möter Häcken och sina Elfsborg i avslutningen eftersom man vid ett stort antal tillfällen har säkrat guldet mot gulsvarta lag.
Det är bra. Bra statistik att ha med sig i ryggen.
Det är faktiskt lite konstigt, men det är väldigt många sådana.
Precis. Folk som eventuellt känner sig lite oroliga inför den här avslutningen kan andas ut.
Dock ska vi säga omvänt då, om man ska prata om sånt här. Så är det, väl, det var ju sent MFF inblandat i guldstriden, men MFF fick ju uppleva att Norrköping firade ett guld på stadion här i Malmö för några år sedan.
Å andra sidan har ju MFF säkrat guld i Norrköping. Också,
ja, de har ju också gjort, att, men jag tänkte mest på att det kan ju bli så att Elfsborg får fira här.
Fast om så kan det absolut bli, men jag tänker att den, då MFF hade ju ingen chans att vinna.
Nej,
man
hade ingen chans att vinna den gången.
Så att har ju svårt om det är så att MFF har det i egna händer i sista omgången, så har jag ju svårt att säga att de skulle vika ner sig i den matchen. Alltså.
Ja, det hänger. Det är ju väldigt mycket publiken som bär i så fall. Mm. Kan man ju säga för övrigt så att det är ju ett fruktansvärt tryck på biljetter, eller inte fruktansvärt, det är ju fel, men ett oerhört tryck på biljetter. Elfsborgs matchen är alltså totalt slutsåld. Vad jag förstår, även klubbstolar överallt, allting är borta.
Vi kan återkomma till den diskussionen i ett senare program, tänker jag.
Ja, tabellen ser helt annorlunda ut om 3 omgångar när Häcken leder.
Ja. På onsdag den 4 oktober så inleder man med FF-spelet i första omgången av det som snärtigt heter UEFA Youth League Domestic Champions Path. Och nu ska Max berätta allt ni vill veta om MFFs väg framåt i den turneringen.
Ja, men det är lite spännande att det blir Europaspel med förmodligen med dessutom A-lagsspelare inblandade för Malmö FF. Den 4 och 25 oktober möter man alltså finska mästarna HJK Helsingfors. Och anledningen till att man spelar UEFA Youth League är då att man vann SM-guld för 17-åringar i fjol. Vilket innebär att de här spelarna är 18 år nu. Och den andra parten då, som förmodligen heter League Path faktiskt. Det är lite omvänt mot det andra systemet. Ja. Där spelar ju alla de lag som då spelar Champions League vidare. Och
det är den vägen MFF har tagit in i turneringen tidigare.
Tidigare, precis. Och om MFF nu slår ut HJK, vilket kan låta ändå ganska troligt, för då ska vi ta det redan nu, så kan vi säga alltså att spelare som kan vara med, det beror ju på skador och andra val också naturligtvis, men McCauley, Skogmar och Gudjonsson är tre spelare som kan dyka upp i uppställningen. Gudjonsson har väl varit skadad, tror jag.
Han är fortfarande skadad. Det har varit skadad ganska länge nu, ryggproblem på honom. Så det känns som att det är lite värre än vad man först har kommunicerat kring honom.
Mm. Det finns ju, och man har ju ett duktigt lag i den åldersgruppen definitivt. Skulle man slå ut HJK Helsingfors, då möter man i november en match i början och en i slutet. Lech Poznan eller franska mästarna Nantes. Och skulle man gå vidare även från den omgången, då går man in så att säga i själva huvudturneringen. Då får man spela något som kallas playoff mot en tvåa i gruppspelet. Hänger ni med där? Alltså i, då kan det bli typ...
Från det gruppspel som MFF har deltagit i
tidigare. Så det kan bli FC Köpenhamn eller Real Madrid eller Manchester United eller något annat spännande. Med start, håll i hatten, 6-7 februari 2024. Jag vet inte riktigt var de ska hitta en spelduglig plan ens, men det är möjligt att de får lov att använda gamla IP fortfarande med konstgräser. Där har de ju spelat Youth League tidigare.
Det finns väl överhuvudtaget inga alternativ? Nej, om de ska spela
nej det gör det nog inte. Och vad jag förstår så är det också en fri låtning där, för den andra matchen ligger ju lite längre fram i februari. Men det är ju inte så att man som i Champions League-gruppspel tar hänsyn till vilket lag som blir nordligast och liksom anpassar spelprogrammet utifrån det.
Men det är enkelmöte där då?
Nej, det är dubbelmöte.
Okej.
Okay. Jag har bara inte datum faktiskt på returen där. Men det är längre fram i februari. Och tränare för det här laget är Max Westerberg, son till en välkänd Westerberg som har tränat både TFF och Malmö FF. Affe.
Och varit jag tror du hade glömt namnet.
Och varit i IFK Göteborg också som både assisterande och fick hoppa in som huvudtränare och så vidare. Så att, det kan ju bli klart spännande. De kommer att spela på Malmö stadion nu mot Helsingfors i alla fall.
Om man jämför med liksom de gruppspelen som de har genomfört tidigare, har de mer ut av detta? För de gruppspelen har det ju gått ganska tungt.
De har gjort några bra insatser varje år. Jag tror att i grunden tror jag kanske att man har mer nytta av gruppspelet, eftersom det var ju rätt många spelare som kom fram den vägen. Frans Brorsson var ju en sån till exempel. Mattias Svanberg spelade också första Youth League-året. Så att det är ju en bra grund att få spela de här matcherna mot stora lag ute i Europa naturligtvis. Men samtidigt så har vi kanske MFF inte lika många spelare på så hög nivå nu som jag upplever, utan man har ett bra lag. Så det kan kanske vara en rätt lagom nivå för att gå ut mot Helsingfors först och prova mot dem.
Och det kan ju vara värt att påpeka i sammanhanget då att det är ju inte liksom alltid Barcelona och Real Madrid som vinner de här, utan det är ju, eller Manchester City. Så att förra året så var det ju faktiskt, läser jag här innan till på UEFA:s sajt, att det var ju AZ från Alkmaar som vann förra året och de slog Hajduk Split i finalen. Och båda de lagen kom från den nationella Champions Path.
Det är ju lite intressant att de kom den vägen. Man kan ju säga att de lagen har ju gjort en egen prestation genom att vinna sitt nationella mästerskap, medan de andra lagen glider in därför att A-lagen är bra. Så det är ju inte alltid det finns en parallell mellan dem.
Ja, det var allt jag hade. Mm. Har ni något tillägg?
Nej, vi kan väl bara säga så kort som vi sa att MFF Dam är ju klara seriesegrare och vi återkommer längre fram med lite mer djup på dem.
Ja, det känns inte som... Men de har tagit sin första titel, kan vi tillägga.
De vann en DM-final mot Eskilsminne igår, blir det till och med.
Kanske inte världens största grej, men förra året förlorade de i DM-finalen. Så att det säger ändå någonting om någonting.
Nej, men det finns anledning att återkomma till, och Sydsvenskan kommer att återkomma till vad som händer kring damlaget, där det nu sker en hel del spännande inför nästa säsong och de följande.
Det här har varit avsnitt nummer 333 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Hej då.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.